En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell a person.
Sillypodden, vi har en knapp vecka kvar till Deadline Day. Frida, du finns med från London, för det är en hel del som händer där. Eller ja, en hel del. Vi finns inte att prata om i alla fall. Och Makoto såklart med här i studion. Det är Premier League-uppställning på dagens Sillypodd.
Jag har försökt smyga in någonting som inte är Premier League i körschemat.
Jo, det
vi får se om du tar upp det.
Det finns
du som har körschemat här.
Ja, men jag tänker vi börjar med det som står högst upp. Det är nämligen att Neymar tillbaka till Santos, för att det blir man lite sådär romantisk i själen av. Alltså det, man blir lite varm av att se Neymar tillbaka till Santos.
Ja, det tycker jag väl att så här, jag hade gärna sett honom göra en vända till Europa, det ska jag medge. Men utifrån skadeproblematiken, utifrån att han inte ens kunde liksom få ut kroppen på planen i Saudiarabien, så kanske det ändå är läge att börja runda av trots allt, tyvärr för Neymar, som en av otroligt gudabenådad spelare som man gärna hade fått se var mindre skadeförföljd än vad han har varit under sin karriär. Nu får han återvända till Santos. Det hoppas jag blir väldigt bra i alla fall. Och det känns skönt att han går till just Santos och inte typ tackar jag till ett bud från Flamengo eller något annat som också ryktades innan. Sen var det väl lite kittlande att tänka tanken att Neymar skulle göra en vända och spela tre matcher i MLS för Chicago Fire. Det ska jag medge. Men nej, Santos, det går inte att tycka det är tråkigt om man säger så.
Nej, verkligen inte. Sen är det ju en spelare som man har liksom räknat bort från den, från världsfotbollen, från toppfotbollen, för ganska många år sedan i alla fall, för min egen del.
Märkligt ändå med en spelare som har en sån gudabenådad talang och har ändå representerat väldigt stora klubbar under sin karriär, men ändå känner man att man inte har sett allt, om ni förstår vad jag menar, att det hade funnits så mycket mer att hämta i Neymars karriär om man då hade fått vara dels då skadefri, men jag vet inte, kanske också en annan attityd till sin fotbollskarriär.
Ja, så är det ju definitivt. Och sen den där flytten till PSG, den rörde ju inte bara till hela liksom transfervärlden, hela fotbollseuropa, den rörde ju också till ganska mycket för hans egen karriär, tror jag, för att hela det pågående födelsedagskalaset i PSG som följde åren efter med allt kaos som var runt och spelare som inte tog sin karriär på allvar, kanske i större utsträckning än vad Neymar, även om vi har skojat om hans födelsedagskalas för syrran och så vidare, så har det funnits andra i PSG som har kommit dit och mest varit intresserade av lansera ett par nya snygga byxor.
Sergio Ramos eller? Gimmärket och allt han skulle göra.
Ja, men sådär, när Neymar egentligen hade mycket mer karriär kvar att spela.
Jag tror ju tyvärr skadorna har varit en stor del. Och, där kan
det, är och det är klart att skadorna har varit, och de hade han antagligen fått dras med i Barcelona också.
Men jag så här, han ville ju tillbaka till Barcelona konstant på något sätt under i alla fall slutspurten av PSG-tiden, så var det ju. Men man undrar ju lite what if med tanke på skadorna. Alltså, minns ju fortfarande, det var något mästerskap där... ja, alltså den här tacklingen han får som gör att han missar liksom... i VM, när ryggtacklingen, den är ju fruktansvärd, och han har ju konstant under sin karriär behandlat extremt hårt och fysiskt av backar utan att egentligen få någon form av uppbackning för det, och jag önskar ibland att man hade lyckats skydda Neymar bättre än vad fallet har varit, om vi säger så, för att det var en spelare som väldigt sällan skyddades av domare på ett sätt som man kanske borde ha gjort, tycker jag.
Ja, det var Neymar i alla fall. Vi kan väl ta oss tillbaka lite mer till här och nu. Fotbollen, John Duran har haft en fenomenal säsong. Var ju på väg att lämna för West Ham i slutet på sommarfönstret, kan vara på väg att lämna för West Ham i slutet på det här fönstret också. Men det är inte bara West Ham som är intresserade. Det pratas om Arsenal, det pratas om Chelsea, till och med PSG.
Al-Nassr.
Ja, också. Frida, vad händer med John Duran? Blir han kvar eller lämnar han, tror du?
Ja, men vi vet ju aldrig riktigt. Och får inte få glömma heller att när Aston Villa mötte West Ham i slutet av sommarfönstret så gjorde han ju den här gesten när han gjorde mål, alltså som en hammer. Och då tänkte man att jaha, okej, men han ska gå till West Ham. Och sen så hände det aldrig. Och sedan dess har ju han och Watkins fått samsas om den där positionen där Watkins naturligtvis går före. Sen så försökte ju Unai Emery spela båda två i Champions League häromveckan, vilket misslyckades totalt. Och Emery sa själv på presskonferensen att han ångrade det beslutet, så att vi lär inte få se de två ihop. Så det innebär ju att om John Duran vill vara första fiol så måste han lämna för en annan klubb. Och jag skrattade lite när det här ryktet om Arsenal kom på tal. Jag vet inte riktigt varför, men jag kan inte riktigt se John Duran i Arsenal, även om it makes sense att Arsenal behöver en striker och att han åtminstone finns tillgänglig på marknaden. Men det lär väl fortfarande luta åt West Ham med tanke på deras skadesituation nu. Jared Bowen är ju på väg tillbaka, men i övrigt så har de inte så mycket mer där bakom med tanke på då Antonio, att han är borta. Fylkrug är ju också skadad nu. Så att, ja, vi får väl se vad som händer.
Alltså om John Duran gick att låna in, eller om det gick att på något sätt värva honom för ett någorlunda överkomligt pris, då hade jag absolut tyckt det var logiskt av Arsenal att ge sig in där. Men det här är ju en spelare som kostar ett premiumpris. Det här är en spelare som, om man ska tro det som rapporterats i alla fall, som Aston Villa nekar ett bud på var 75 miljoner från West Ham. Det är ju summor som du egentligen skulle kunna få en mer etablerad, mer spännande, bättre forward för, beroende på hur högt man värderar John Duran. Nu är John Duran uppenbarligen högt värderad, trots att han inte är startande forward i Aston Villa, eftersom att han gör mål när han kommer in, eftersom att det är storklubbar som följer honom. Och absolut att han passar profilen som Arsenal på något sätt söker i anfallsväg, men jag tycker att om du ändå ska spendera så mycket pengar som det skulle kosta att köpa John Duran, då finns det bättre alternativ.
Mm. Nej, men det jag skulle säga med John Duran, så är han ju också, det är inte en spelare jag hade lagt några stora pengar på, och jag ska förklara varför. För att om vi tittar på vad han har gjort den här säsongen, han har gjort en del drömmål. Men han har också gjort mål av en typ som inte är sustainable. Alltså han kommer inte fortsätta smälla in dem från 30 meter, och den här typen av mer osannolika baljerna som han har gjort den här säsongen, som såklart blir mycket highlights och det ser häftigt ut. Alltså så här, hade han gjort ett par mål till men allihop hade varit tap-ins, så känns det som han nästan hade varit ett bättre bett. För att den där typen av mål kommer man liksom inte fortsätta göra. Den typen av mål gör man under ett stim. Det känns som att han har varit inne framförallt under hösten, var inne i ett stim. Och att det, jag hade velat se mer för jag lägger några 75 miljoner på.
Hur ser hans 6G ut? För det är väl det man tänker då, liksom att han kanske,
han har väl overperformed sin XG mer än någon annan anfallare i Premier League.
Nu är han ju ung också, ska vi komma ihåg.
Och han är ung, absolut. Bort
det, för jag tycker han känns ganska gammal, jag vet inte varför. Men han är ju väldigt ung, så det här är ju råpotential vi pratar om egentligen. Mm. Han är ju inte världsklass än, men han kan möjligtvis bli det. Men det jag vänder mig emot, eller där jag ser ett frågetecken, är faktiskt mycket kring hans personlighet och huruvida han är duktig på att akklimatisera sig. För att vi vet ju att det har snackats mycket om att han kanske inte riktigt har akklimatiserat sig till livet i Birmingham. Och nu är det kanske skillnad på vart man bor då, om han flyttar till London istället. Men det tycker jag känns som ett varningstecken ändå. Jag vet inte om jag hade känt mig 100% bekväm med att han skulle kunna infria den potentialen som han faktiskt har.
Ja, nej, men det är klart att det finns en otrolig potential där. Sen verkar han ju vara en väldigt speciell karaktär dessutom. Så att det kräver nog rätt miljö för John Durand om han ska liksom få ut allting ur den där potentialen som finns där. Men, det är fascinerande med spelare som får den här typen av genombrott och se vad som händer. Vi kan väl ta oss till Chelsea då. Det är en av klubbarna som uppges vara intresserade av.
Det är ju logiskt. Det är ju precis deras typ av värvning.
John Durand. För att de har en spelare som kanske kan vara på väg ut. Axel Di Sassi sägs vara på väg till Villa. Och det är inte så konstigt. Villa har en hel del problem i backlinjen. Nu gick Tyrone Mings av skadad förra helgen. Det är väl inte så allvarligt i alla fall som det först såg ut att vara. Om man ska tro honom själv. Men skadad lär han väl vara ett tag. Och de har ju fler skador i den backlinjen.
De har ju sålt Diego Carlos framförallt.
Och de sålde Diego Carlos, så är det som de inte riktigt har ersatt. Så Axel Di Sassi, ingen raketkarriär sen han kom till Chelsea. Har ju fått en hel del förtroende, för att spela rätt mycket, men inte kanske tagit det klivet som man hade hoppats på där. Och då behöver man ju göra sig av med spelaren som sitter på långt kontrakt och så vidare. Det var ju en av spelarna som kom under förra sommaren, va? Inte nu i somras, utan sommaren före det.
Di Sassi kom ju efter Badia Chile i alla fall. Mm. Man blandar ihop ofta liksom franska backar de har värvat och så vidare. Det var väl lite roligt att du gör en segway bort till Chelsea för att ändå återvända till samma Aston Villa som vi var vid.
Ja, det är sant.
Det var en intressant väg vi vandrade där, liksom skytteltrafik.
Jag tänkte inte ens på
det. Nej, för du pratade om Aston Villa som att de var nya i diskussionen.
Sen ska det väl prata som ett lån främst, va, i Di Sassis fall. Och en annan klubb som han möjligtvis också kan hamna i och som letar desperat efter en mittback är ju Wolves. Men frågan är om man vill gå till en klubb som antagligen då kommer att slåss om, eller för sin överlevnad under resten av säsongen, eller om man hellre då går till en klubb som spelar Champions League bland annat. Så att det beror ju lite på hur han själv resonerar, eller ja, såklart också om klubbarna kommer överens. Men det är helt klart så att både Villa och Wolves är i stort behov av en mittback, och Di Sassi är ju, han är ju gedigen åtminstone.
Sen är väl frågan också hur ordinarien skulle vara i Villa. Det är väl det jag tänker, att det finns ju mer konkurrens där, och där skulle väl tala för Wolves i sånt fall, han skulle gå rakt in i en startelva.
Och Chelsea, alltså Villa är ju en direkt konkurrent om Europaplatserna.
Det också.
Till Chelsea, så att de hade väl nog hellre lånat ut honom till Wolves i sådana fall.
Absolut, det tror jag.
Och om det är någon klubb där bland de bottengängen som faktiskt kan göra någonting nu i januari, så känns det som att det kommer att vara Wolves som plockar in någon. Så att, ja, det talar väl också för att de har goda möjligheter åtminstone att hänga kvar. Men är det ett lån så spelar ju inte det någon roll för Di Sassi. Men man vet ju också att den här negativiteten som infinner sig i ett omklädningsrum just när man slåss för sin överlevnad, den är ju kanske inte alltid så trevlig. Så det kanske gör att han själv då hellre hade gått till Villa.
Ska vi säga att Wolves redan har värvat en mittback i det här fallet också, i form av Agbado som har kommit in där med, så att... Men de kan nog värva mer innan fönstret stänger.
Så är det. Han kan ju hyra samma hus i Birmingham till att börja med, och sen se vart det, för det blir Wolverhampton eller Aston Villa i slutändan. Joao Felix ryktas också om en flytt bort från Chelsea också. Kanske kan dela lägenhet med Di Sassi och se ifall det blir Aston Villa för honom.
Ja, Joao Felix. Man reagerade ju på den värvningen när Chelsea gjorde den, kändes. Vad hände?
Det var ju en räkneexercis de genomförde där när de skeppade Gallagher till Atleti, och sen tog Joao Felix för att kunna betala. Alltså det var ju en ren budgetbalansering som skedde där.
För Joao Felix del så var det ju inte en budgetbalansering, utan han menar ju att han hade hittat sitt hem i London. Det har han väl kanske inte riktigt gjort. Han har ju spelat i Conference League och gjort lite mål här och var, men det har inte varit mycket.
Han flyttade inte till London för att spela Conference League.
Nej.
Det gjorde han ju inte.
Nej. Och det är ju, det finns väl logik att han skulle, om John Durand lämnar Villa, då hade det varit logiskt att ta in Joao Felix. Men att ta in Joao Felix nu till Villa, jag vet inte riktigt vart, exakt hur de skulle använda honom eller vart, han ska inte gå in på en kant. Lite oklart känner jag. Du har ju Watkins där. Och Villas möjligheter den här säsongen tycker jag fortfarande är beroende av Ollie Watkins. Om han hittar tillbaka till den formen som han hade förra säsongen, då kommer Villa vara ett lag som utmanar alla motståndare. Men Ollie Watkins har inte riktigt varit i den formen, vilket har gjort att vi pratar väldigt mycket mer om John Duran som kommer in och gör drömmål hit och dit. Men ja, vi får se vad det landar i. Villa verkar i alla fall vara sugna på att förstärka, om det, så det är ju en sak som är säkert.
Nu har ju Villa också plockat in Malen som ju kan spela där också, eller han är ju väldigt flexibel, ja, kring vart han kan spela i anfallslinjen, så att de har ju ändå det på det torra på det sättet. Men ja, vi får väl se vad som händer. Det är ju helt klart så i alla fall att det Villa som vi har sett nu under säsongen, de har haft jättesvårt att hantera att spela i både Europa, i andra cuper och då i ligan. Att de har sett trötta ut i många matcher och att de oftast inte har orkat stå upp sett över 90 minuter. De kanske har startat pikt och sen så har de avslutat lite sådär darrigt. Så att det är ju helt klart så att det är tydligt att de behöver in fler spelare för att bredda truppen.
Ja, en spelare som var väldigt nyttig förra säsongen som ju inte alls har kommit upp på den nivån är ju Leon Bailey, som har sett trött ut.
Ja, men det kändes som att han kom igång där för någon vecka sedan när han fick dra in sitt första mål. Så att, jag vet inte,
jo,
det kanske
absolut,
finns lite sparkapital i honom.
Ja, men han har ju liksom inte varit vän med bollen under den här säsongen på ett sätt. Jag vet inte, det är någonting som har, och jag tror också det här, jag tror att han är sliten från förra säsongen. Där han spelade väldigt mycket och var ju en nyckelspelare verkligen för Aston Villa när de tog Champions League-platsen. Och han har fattats, precis som Ollie Watkins också har fattats. Han har ju inte alls hållit samma nivå.
Har vi någonsin inlett en silly podd och pratat så mycket Aston Villa som gjort nu?
Nej, men det finns fog för det.
Ja, det tycker jag.
Det är också snack om Nkunku från Chelsea. Där pratades det om Manchester United. Det har ju också pratats om andra klubbar.
Bayern
München i första hand. Och sen det där bytet med Mathys Tel. Som ju aldrig blev av. Eller?
Nej, nu är det väl ett annat byte som ändå så här övervägt och dykt upp i diskussioner. Även om det inte överhuvudtaget är långt gånget än. Och det är ju att Manchester United säljer Garnacho till Chelsea, värvar Nkunku samtidigt. Alltså här och nu för United så tror jag att Nkunku hade passat bättre än Garnacho i Ruben Amorims system. Men ja, jag vet inte om det här är någonting som de egentligen, alltså, är jättesugna på. Jag tror Nkunku vill nog tillbaka till Bundesliga, men jag tror inte Bayern vill betala det som Chelsea kräver. Och Garnacho känns ju mer som att det är Napoli som ändå ska göra ett andra försök nu och värva honom. Men det är en swap deal som ändå har dykt upp i ryktesfloran, så att säga. Det
är ju rätt intressant också med tränaren Enzo Maresca att en Kunka har varit en av få spelare som han ändå har varit tydlig med att han vill ska stanna. Sen ja, när det har pratats om Dewsbury Hall och sådär, så har han ändå öppnat för att ja, men det är möjligt att han lämnar då för speltid om han själv känner att han vill det. Men just i Nkunku-fallet så har det ändå känts som att Maresca har velat satsa på honom. Kanske inte då genom att peta Jackson i ligan nödvändigtvis, men att han fortfarande ser Nkunku som en viktig del av den där truppen. Men det är väl klart, alltså, om man sätter sig i Nkunkus skor så vill man naturligtvis spela med.
Ja, det är klart. Och det är ju, det pratas väl om lån kanske här nu, eller tror vi att det blir ett köpbyte eller ja.
Alltså, jag tror inte Chelsea vill låna ut en Nkunku.
Nej.
Jag tror inte de är intresserade av att göra det. Då måste han kräva att han ska lämna. Och så här, som vi sa med Joao Felix, Nkunku flyttar inte dit för att spela Conference League-fotboll heller. Han är ju egentligen en spelare som ska var startande, spelade de stora matcherna och sa in mål på samma sätt han gjorde i RB Leipzig. Sen kom ju skadeproblemen första säsongen som satte väldigt mycket käppar i hjulet för honom. Nu har han ju inte riktigt liksom, det finns ju en väldigt bra fotbollsspelare där, det är ju helt uppenbart tycker jag. Sen är frågan om han behöver ett miljöombyte för att verkligen vakna till liv igen eller inte, om man kan göra det i Chelsea eller hur det ser ut exakt där. Jag förstår ju om han vill lämna, men jag förstår också att Chelsea sätter en väldigt hög prislapp för honom som gör det svårt för honom att lämna.
Ja, och jag menar, Manchester United måste ju göra grejer, det vi varit inne på, men Manchester United behöver ju framförallt bygga långsiktigt. Alltså de måste ju ta tag i de långsiktiga projekten, och ska man skeppa iväg en 20-årig Garnacho för att få in en 27-årig Nkunku, då måste man vara rätt så säker på att det är spelaren som vi ska satsa på för lång sikt framöver. Och är man det, ja men absolut, kör för det då. Men ska man på något sätt ta in för att, ja men det kanske funkar, vi måste liksom få till förbättra resultaten här och nu. Jag vet inte, då tycker jag att man gör samma misstag som man har gjort så ganska många gånger de senaste åren. Man chansar lite, man går på ett stort namn, man hoppas att en spelare ska komma upp i en nivå som spelaren har haft tidigare och så vidare. Då hade jag hellre sett Garnacho kvar och försöka fortsätta utveckla honom. För vi har ju varit inne på att alla spelare i Manchester United är till salu, men inte på, till vilket pris som helst. Det är väl det som är det centrala här.
Ja, men då ska du ju värva, då ska du liksom ta pengar, ja, och värva rätt spelare.
Ja, men precis. Ja, men okej, men om vi ska byta spelare och det, om det är så det ska vara, då hade jag som Manchester United krävt pengar emellan. Även om en Nkunku kanske har ett högre marknadsvärde på vissa sätt än Garnacho. Han har åstadkommit mer, han har gjort mer i sin karriär, obviously, för han är liksom 7 år äldre. Jag hade ändå krävt pengar emellan, därför att för det långsiktiga projektet Manchester United så måste man göra det. Man måste se värdet på det man har.
Jag tror väl ändå att även om Garnacho själv känner att han inte passar in i Amorims formation, så tror jag att Amorim ser en funktion kring att ha honom kvar. Och det kan väl i så fall peka på att han i så fall blir kvar också i slutändan. Men ja, vi får väl se.
Ja, vi får se. United håller på att titta på andra spelare dock, och nu pratar vi väl spelare som kanske mer liknar en profil som man kan se skulle passa in i Amorims system, som skulle kunna vara ett projekt för en lång tid framöver. Och det pratar sig om då dansken Patrick Dorgu. Eller Dorgu.
Patrick Dorg.
Ja, det är precis det, du säger det på danska.
Ja, man får säga det på danska. Och det blir dyrt igen. För att det är dyrt. Det är dyrt att köpa fotbollsspelare när du kommer och står Manchester United på visitkortet.
Fast sen så här, vi ska ju inte bara peka på att bara för att det är United så blir det dyrt. Det är ju dyrt för alla att köpa 20-åriga talanger överlag.
Absolut.
Deras... vad heter det, lokalkollegor City, som ofta hyllas för hur de agerar på transfermarknaden, de la ju betydligt mycket mer än det som Dorg ska kosta på en ung uzbek nyligen. Så att det kostar med potential. Det som jag reagerar på mer här är väl att det alltid känns som att när United ska jaga någon så blir det någon form av offentlig kohandel. Det drar ut på tiden så oerhört mycket. Ja, de har varit intresserade av den här killen ganska länge nu. Ja. Under det här fönstret.
Och allting sker också inför öppen ridå på något sätt när Manchester United gör saker. Det är som att, jag vet inte vad det är.
Men jag menar, alltså en sån här spelare som, let's face it, inte jättemånga utanför liksom de som följer Lecce noggrant och kanske har koll på dansk fotboll, har koll på överhuvudtaget. Det är en sån spelare som... En sån förhandling borde kunna ske mycket mer bakom låsta dörrar. Och sen plötsligt bara, men nu har vi betalat det här, bam, klart, så, han ska gå. Det finns inte liksom den här, det där United alltid fastnar på något sätt. Att det är en sån utdragen process, så de lägger det här budet och så blir det nej och så ska de förhandla upp. Och så.
Men är det inte också för att det är Manchester United, tänker jag? Att det per automatik blir så att det blir mycket ljus på alla deras potentiella affärer.
Absolut att det har en sak med att göra. Men skulle inte förvåna mig nu när det pratas om men ungefär, först var det liksom 30 miljoner pund och så är det 35 miljoner pund och så slutar det med säkert att men nu har han värvat 45 miljoner pund. Alltså det blir liksom, man känner igen det här mönstret från när de värvade Rasmus Højlund och värvat andra spelare, att plötsligt har priset gått upp då när de är klara.
Samtidigt, precis som du säger, jag menar, tror man på den här spelaren, om det här är en spelare som då är scoutad, som Amorim säger att men det här är spelartypen jag vill ha in, det här
verkar vara det, jag tycker det känns som det.
Och det känns, men det är ju en vänster wingback, och det är ju det vi har pratat om, har fattats i det här laget. Men det kan vara ett bra steg på på vägen att bygga det här nya Manchester United, ja, men då är det ju klart värt pengarna. Det är inte, då är det inget överpris liksom. Absolut inte.
Som även kan spela till höger om nu, ja,
om
det behövs.
Ja. Kan spela höger ytter, kan spela vänster wingback, kan spela höger wingback, mångsidig, 20 år gammal,
ja,
poängfarlig, har gjort en del poäng för Lecce också, så att det där, jag tycker det känns som en jättespännande spelare. Men det är just det här att det blir alltid så utdraget. Det här borde inte, att de ska värva en spelare från Lecce borde inte vara en följetong.
Nej, och den borde inte ske för öppna ridåer. Det är det jag tycker.
Det är inte liksom som att United säger att vill att Di Marzio ska kunna rapportera om varje liten liksom fotsteg i den här affären. Det är ju skickliga journalister som har sett till att avslöja saker.
Men det känns ju som att vad som än händer, och det gäller ju inte bara värvningar, det gäller ju allting som händer i Manchester United. Det känns som att det är så många som sitter med insyn i vad som händer i den klubben hela tiden. Om det kan vara ett bråk mellan sportchef och en ägare, eller dålig stämning i omklädningsrummet, eller
inställd julmiddag för anställda. Det är, liksom, det är konstigt, men det är väl lite som Frida säger, att det kanske är för att det är Manchester United som det finns så mycket liksom rampljus, men samtidigt så är det ju bara United som det kommer riktigt udda rubriker om. Ja, de bad City om att få hänga med på flyget till Ballon d'Or-galan och den här typen av nyheter som inte kommer de andra klubbar. Och det gäller väl lite transfergrejerna också, att det är konstant, det blir så långdraget. Det borde inte behöva vara långdraget för att värva en 20-årig dansk från Lecce för United.
Nej, men det verkar hur som helst vara färdigt, att Lecce har accepterat det senaste budet, är vad The Sun skriver nu i alla fall.
Okej, okay, men så då
det är nära förestående att han
är det exclusive från The Sun
skriver på.
De har ändå bra kontakt.
De har bra med Manchester United, ja. Vi ska se vad de skriver exakt här, för det uppdaterades för bara en liten stund sedan. Ruben Amorim seals first Manchester United signing as club reach agreement for immediate transfer of Patrick Dorgu. Ja, och de skriver då att det rör sig om 33,
va?
Ja, precis. 29 plus 4.
Det är ju bra.
Ja, det var det jag tänkte. Då. Jag ville liksom inte lägga mig i, för tänk att ni verkar sitta på andra uppgifter. Men det är jag
som... Vi har inga uppgifter.
Det är 400 miljoner ju. Det är ju vad det är.
Ja.
Så att det är... Men det är ett bra 33 miljoner pund. Det är mycket pengar. Men som sagt, är det en spelare som man tror på, en spelare som man verkligen vill ha, så är det fullt rimligt.
Ja. Eftersom potential också kostar dessutom. Så att jag tycker, ja, men,
så är det.
Jag tycker det låter som en väldigt bra värvning.
Gjorde en isväng där. Gick från att han kostar alldeles för mycket pengar till att ja, men det är fullt rimligt.
Nej, men det han kostar inte. Jag säger inte att han kostar alldeles för mycket pengar. Det är mycket pengar för en 20-åring i Lecce. Men ja.
Ja, nej, det är bara United som kan få så här, bara liksom helt ur balans.
Ja, men nu är det ju en spelare på väg in här åtminstone, så att de försöker göra någonting.
Ja,
men alltså,
och skönt om de faktiskt har löst det här och motbevisar att de landar i någon så här jätteutdragen process.
Och Anthony till Betis, det är också en win för Manchester United.
Oj, vi hoppas det går bra för Anthony i Betis. Nu, den här Betis-upplagan är inte mycket att hänga i julgran, det ska sägas. Alltså vad de har sysslat med i Conference League. Vi har ju haft Chelsea och Fiorentina och de här som bara gått rakt igenom Conference League utan problem. Så har vi ju Betis som harvat runt borta på liksom de här playoff-platserna. Svårt att besegra Petrokub från jag vet inte vad. Liksom har jätteproblem med alla motstånd och möter. Och så harvar otroligt i ligan. Ett försvar som läcker som ett såll. Vi ska inte ens prata om Romain Perrauds insatser på senare tid. Det har varit tomt på den kanten. Den gamla Southampton-backen som inte gjort någon glad. Då är det perfekt att få in Anton i det här laget och bara få lite fart på det. Så jag hoppas att han kan visa varför United faktiskt ändå trodde på honom när de värvade honom för så mycket pengar de gjorde. Jag hoppas det. För det känns som en spelare som ändå vill väldigt mycket. Och jag hoppas att han kan få visa det för publiken på Benito Villamarin.
Mona, du känns för honom att hela den här perioden i Manchester United och att ha dragit på sig det ryktet nu, eller snarare den stämpeln om att vara ett riktigt fiasko Det måste ju tära på ens självförtroende, tänker jag. Oavsett det här att man är fotbollsspelare och att man bör vara van vid kritik. Det blir, återigen det här med att det är Manchester United, det blir ju en helt annan sorts kritik. Så att ja, vi får väl se om man kan resa sig.
Och där pratar vi om en enormt hög prislapp dessutom, som ju man alltid jämförs med och ställs mot. Det blir liksom kulissen av ens prestationer på något sätt, vad prislappen var. Och det är ju inte rättvist, för att prislappar handlar ju inte, och det här har vi också pratat så många, många gånger om, att en spelares prislapp vid en övergång korrelerar ju inte alltid med spelarens kvalitet eller liksom kunnande. Det handlar ju väldigt mycket om ja, men om klubben var villig att sälja, vad spelaren själv gjorde, vilken längd på kontrakt, vilken ålder. Ja,
men klubben hade för förutsättningar just då att spendera pengar.
Ja, alltså misstaget kring Antons övergång, det var ju att Man United agerade ur ett desperat tillstånd. Och det var därför som prislappen blev så hög. Så att hade de bara tagit 2-3 djupa andetag, varit lite tidigare med att slutföra sina affärer, så hade man ju inte hamnat i den situationen. Men ja, nu är man där.
Så är det. Dragkamp får vi väl ändå säga att det har börjat bli lite grann om nästa norska ungdomssensation med det bästa namnet just nu i fotbollseuropa. Sverre Nypan. Arsenal och Manchester City är det pratas om, som båda två är intresserade av det här.
Girona.
Och Girona också, ja.
Ja, och vem pratas det om då, om det pratas om Girona?
Det pratas inte om City, det pratas om Girona.
Ja, exakt.
Det är viktigt att poängtera den lilla bokföringsdetaljen. Viktigt nu.
Ja, ja, ja.
City har inte råd att plocka in honom, det är Girona som ska värva honom.
Perfekt.
Men det var ju på riktigt uppgift att City är inte involverade, men Girona är det.
Ja, precis.
Han är ju väldigt spännande. Och jag skulle inte förvåna mig om det senaste jag har läst, jag ska inte slå fast hur trovärdigt det är, för det dök bara upp i mitt något röriga flöde. Det var väl att det lutar mer åt Girona än Arsenal i dagsläget för Sverre Nypan. Men det har ju också kommit upp ifrån att Arsenal leder den här jakten. Så vi får se vad han väljer. Alltså hans slutmål är ju Premier League-toppklubb. Han är norsk. Det är ju uppenbart.
Ja. Man kan ju se en Savinho-karriär för honom. Ja. Så att säga.
Ja, men Så är det ju. Frågan är, vill man spela med Ödegård eller Haaland?
Ödegård eller Abel Ruiz? Nu ska vi vara. Och då hade jag nog valt Ödegård, för Abel Ruiz är en högst begränsad forward, tycker jag.
Ja, nej, men det är ju så här med de här 18-åringarna. Det är mycket, mycket snack om dem, och det är klart att man vill köpa potential, men jag vet väldigt lite om Sverre Nypan, mer än att han har ett otroligt roligt namn.
Alltså, poängfarlig offensiv mittfältare, så det är ju liksom offensivare kategorin av spelare. Jag kan ju tänka så här att om han tittar på, jag kan ju förstå om han tittar på vad Martin Ødegaard gjorde.
Han har ju kallats den nya Martin Ødegaard, ja. Men det är ju så, det är ju så slött med tanke på att han är norrman och mittfältare.
Jag tycker han känns mer som en poängspelare än Martin Ødegaard. Martin Ødegaard är ju mer någon som liksom gör hockeyassist, om du förstår vad jag menar.
Ja, det har ju faktiskt varit det enda han har saknat den här säsongen, Martin Ødegaard, att han inte har gjort fler mål. Ja, eller hela Arsenals mittfält egentligen har inte gjort så många mål, men framförallt med Ødegaard så känner man att det är den där slutprodukten som saknas. Och han har ju visat den slutprodukten tidigare säsonger, så det är ju inte som att det inte kan göra mål, men ja, vi får väl se vad Nypan vill. Alltså, jag kan inte ens säga det efternamnet på ett normalt sätt, men ja, nej, vi får se vad som händer.
Det blir inte lätt att man säger Sverre heller. Om man tittar på Ødegaard, det kan ju också tala för att inte gå och bli lagkamrat med Ødegaard, med tanke på att just Ødegaards genombrott kommer i för sig i Nederländerna först i Heerenveen. Det var väl liksom första genombrottet på något sätt, efter att det inte blev som det skulle bli i Real Madrid när han kom som tonåring. Men sen i Real Sociedad, när han fick länka upp med Alexander Isak och skapa historia där. Därifrån Real Madrid där han inte tog plats, Arsenal och så vidare. Och du nämnde ju Savinho tidigare, Syk.
Det var Frida som gjorde, men
aha, okay,
jag tar den.
Frida. Då, det öppnar ju en dörr att visa att det går faktiskt att slå igenom i Girona och gå raka vägen in i City. Och då får du göra en säsong i La Liga där du också skulle få speltid. Kan förstå om den tydliga vägen till A-lagsfotboll lockar för Nypan.
Ja, att få, och det känns ju rimligt också om vi tittar på Man Citys mittfält nu. Alltså de har ju ett par spelare som kommer, ja, de kommer ju roteras ut så att säga. Alltså man tänker på Gündogan som ändå sjunger på sista versen. Bernardo Silva har varit där en lång tid, har ju ryktats bort i flera omgångar också. Så att det finns ju definitivt en roll att fylla i Man City på sikt.
Kovacic, De Bruyne.
Ja, De Bruyne alltså, nämnde jag inte ens, men han ska ju också in där, såklart.
Kan nästan slänga hela mittfältet där och bara behålla Foden och så fylla på med nytt ungt. Det är väl ungefär så det kommer bli. Kanske ja. Sverre Nypan är en av dem om ett år eller så då, när han har etablerat sig nere i Spanien. Vi konstaterar att Araujo förlänger. Det blir ingen flytt till Italien som det pratats mycket om. Han blir kvar i Barcelona.
Ja, men en ganska låg utköpsklausul rapporteras det.
Ja, så han kanske lämnar till sommaren ändå.
60 miljoner euro.
Ja, det är överkomligt.
Alltså tidigare kontrakt han hade, det var ju en sån här astronomisk klausul på 10 miljarder eller vad det var som de alltid sätter. Och liksom, Spanien måste ju ha en utköpsklausul i kontraktet, så att då sätter de de här galna klausulerna. I Araujos fall så är det en överkomlig klausul. Det var en av aspekterna som var med i den förhandlingen. För Araujo, där har det ju vänt på att han gjorde de här fina insatserna han har gjort. Han är uppskattad av Hansi Flick, uppskattad av truppen och så vidare. Efter att det snarare lutade åt tidigare att han var lite trött på eller liksom orolig för att Inigo Martinez och Pau Cubarsí gått om honom i hierarkin. Nu förlänger han. Det innebär att Barcelona inte behöver stressa, men den där klausulen gör ju att man inte utesluter att han ändå skulle kunna lämna i framtiden om det är så att han inte tar tillbaka den här startplatsen i laget. Och han är ju en av kaptenerna också, ska vi komma ihåg. Så att, nej, den var rapporterad och väntad att han kritar på nytt med Barca.
Har ju pratats om Bayern München där bland annat ju, som intressenter.
Ja, inte tidigare. Senare tid dock. Det var väl när han var riktigt, riktigt bra. Sen har ju Araujos aktier dalat ganska rejält sen dess.
Ja, jo, det har de gjort. Nu står det Yuma Ba-soppan i körschemat. Ja. Och då får du förklara.
Ja, men det här är en soppa. Det här är en soppa. City har ju värvat Yuma Ba från Real Valladolid. Och det är ju då en tidigare provspelare i AIK för mindre än ett år sedan för övrigt, som hittade till Real Valladolid istället. Där så har han gjort succé, togs upp från B-laget, spelade i A-laget. Och sen har City då identifierat honom som en spännande värvning. Valladolid är inte nöjda med hur den här övergången har gått till. För de menar att bara på något sätt liksom, ska man säga, lurades in till att börja träningsvägra. Det har varit jättemycket kontraktsdiskussioner och strul som gör att Valladolid inte får så mycket pengar för den här övergången. För han satt ju på ett B-lagskontrakt. Jag tänker inte ens försöka gå in i alla klausuler och detaljer och soppan på det viset i detalj. Men för de som är intresserade av alla så här avtalsgrejer, så har ju Yuma Bas agent Patrik Mörk gått ut i ett jättelångt inlägg på sociala medier här idag, där han går tillbaka till attack mot Real Valladolid och menar att de liksom inte överhuvudtaget har någonting på fötterna när de har försökt göra en rättslig process av hela den här situationen och soppan. Men Yuma Bas går till City. Det är så det ligger till, även om han lånas ut till Lens till att börja med.
Han är ju bara 18 år, ska säga.
Lånas ut till Lens för att ersätta Kosanov som ju nyss gick till City. Ja, ni hör, alltså det är sorgligt. Det är faktiskt sorgligt hur anrika föreningar som Lens, nu är inte Lens med i Citygruppen, det är väl bara en tidsfråga med tanke på hur de börjar deala med varann. Girona och så vidare, att det liksom bara är brickor i ett spel nu för tiden.
Det finns också någonting med att liksom en 18-åring från Sierra Leone så här skeppas runt fram och tillbaks, och jag vet inte hur mycket har han att säga till om över sin egen karriär just nu.
Det har väl också, alltså den här händelsen, den har vi ändå lett till en debatt om vad säger man, etiken i moderna fotbollsövergångar. Eller de etiken kanske man inte säger, etiska aspekterna i fotbollsövergångar. Alltså särskilt då när det gäller unga talanger, som du säger, från Afrika dessutom, som kanske inte har det skyddsnätet som andra spelare har. Så att, ja, det får vi se.
Ja, det här är ju en kille som för mindre än ett år sedan spelade för AIK Freetong i Sierra Leone och har gjort världens liksom resa på något sätt. Och det måste ha varit många omkastningar och grejer för honom som han har genomgått under de senaste åren. Framförallt är han en oerhört skicklig försvarsspelare, vilket han har visat på när han tog sig upp från B-laget direkt och bara slog sig rakt in i La Liga. Det är ju uppenbart. Men ja, det är en rejäl soppa som föranlett den här flytten till City. Då. Mm.
1,95 lång. Det är mycket för en 18-åring.
Du älskar långa spelare, gör inte det?
Det är klart jag gör. Det är det bästa. Det var ju som Jürgen Klopp sa. You can't teach someone to be tall. Och det kan lära, du kan,
wise
du kan lära
words.
Folk mycket.
Verkligen.
En tränare som älskade långa spelare, Jürgen Klopp. Och då är det bara att hänga på. Matteo Dams, 20, gör det oerhört deprimerande och väljer Al Ahly som sin fotbollsdestination när han ska ut i världen och se sig om.
Ja, det finns ju talanger som tar sig upp från B-lag och slår igenom. Matteo Dams, belgaren, är ju en av de som har gjort det i PSV Eindhoven den här säsongen. Det här är ju en underlig historia på att han hade ju ett utgående avtal med PSV. Det har ju varit lite så här lösa rykten, kopplat samman med Liverpool United och sånt, för han kan spela vänsterback och mittback och så vidare. Ung, såklart, slagit igenom nyss. Det är mycket logik i det. Men han vill ju vara kvar i PSV. PSV vill ha kvar honom. De är överens, enligt nederländska uppgifter, 100% klart överens om en kontraktsförlängning. Då kliver Al Ahly in i bilden och erbjuder PSV 10 miljoner euro. Det låter inte jättemycket, men med tanke på att en spelare med ett utgående avtal så tyckte PSV att det här var för bra att tacka nej till. Och Matteo Dams, 20, tyckte att det ekonomiska erbjudandet var, för att beskriva det som rapporteras från nederländska medier, det här var en lön han aldrig överhuvudtaget någonsin skulle kunna se igen.
Mm.
För att då flytta till Al Ahly och spela under Mattias Jaisle tillsammans med Gabriel Veiga, som ju gjorde en anmärkningsvärd tidig flytt till Saudiarabien för 2 år sedan. Den där som Toni Kroos beskrev som pinsam på sociala medier.
Just det,
och därefter blivit ut så fort han sätter sin fot i Riyad eller Jeddah. Men ja, Matteo Dams ska bli lagkamrat där med Gabriel Veiga, och uppenbarligen så har ju Mattias Jaisle något på gång, för han lyckas ju bevisligen locka unga talanger till Saudiarabien.
Alltså jag håller,
för sjukt hur han som ung tränare gick till Saudiarabien för övrigt. Men, ja.
Alltså jag håller ju med om att det känns som ett trist nästa steg i en ung spelares fotbollskarriär. Men samtidigt så kan man ju ändå förstå lite grann, han tänker själv nu att ja, men jag kör ett par år i Saudiarabien, säkrar min ekonomiska framtid och sen kan jag vända tillbaka till Europa och förhoppningsvis få en bra klubbadress. Det är i alla fall så man antar att han resonerar. Och, ja, jag kan förstå att det lockar på ett sätt, men med det sagt så självklart hade man velat säga att han tog en mer, ja, en normal väg, tänkte jag säga. Men ja, en väg till en annan europeisk liga.
Alltså han kan, det kan ju vara så att han egentligen ser det här som ett steg i utvecklingen och en utlåning.
Absolut, ja.
På så vis, så han kommer ju ändå ställas mot spelare som Cristiano Ronaldo och Karim Benzema på daglig basis. Det är ju en aspekt man inte får glömma heller, och det är lätt att sitta här och peka på att ja, men du borde tacka nej till pengar, men jag vet inte hur mycket pengar det är, och man vet inte hur man själv
det är nog väldigt mycket pengar.
Ja, man vet inte hur man är självvärdesonerat om man var 20 år gammal och du får det lönekuvertet framför dig, pang.
Ja, jag säger inte att det är deppet för honom, jag säger det är deppet för oss.
Som följer.
Som följer europeisk fotboll.
Jag vill återigen, och det här gör jag alltid när vi pratar om så här unga spelare som flyttat till Saudiarabien och intressanta karriärsval. Jag har ju nämnt Alex Collado i den här podden förut. Som misstolkat det här med att flytta till Saudiarabien. Och jag vet att det säkert finns några andra klausuler som genom massa betalt, men jag bryr mig inte, jag tittar på pappret nu. Mm-hmm. Han går alltså till, eller förra sommaren var det, ja precis, 2023, så gick han till Al Uqdud i Saudiarabien på lån från Betis. Så han går från Betis kontrakt på lån till Al Uqdud. Och lyssna på det här, efter Al Uqdud-lånet så har han ju hittat ett nytt lån den här säsongen till Al Khulod från Betis. Han har fortfarande Betis-kontraktet, men går på lån på säsongsbasis till Saudiarabien. Det har något.
Ja.
Och jag såklart att han säkert får massa pengar på senare, men jag bryr mig inte. Jag tänker inte faktakolla det här. Jag tänker att han går på lån från Betis.
Ja, för Betis jag tänker, spelar övergångssumman någon roll? Alltså det man är ute efter är väl lönen, tänker jag.
Ja, men... Nej, men just om du går på lån så har du ju liksom, det är väl ett Betis-kontrakt, du är ju på lån.
Ja, men du
får väl kvar sin Betis-lön då? Lön.
Alltså din lön kan väl ändå höjas markant?
Jag vet, Frida, men på pappret så går han på lån med Bettys kontrakt. Det är den verkligheten jag vill vara. Jag tycker det är kul att han går på lån till Saudiarabien hela tiden.
Det är kul i Makotos huvud.
Ja, absolut. Jag har försökt vara för tydlig vad det var som var problemet.
Nu har det dykt upp en japan i körschemat här igen. Och det är varken jag eller Frida som har skrivit in det. Det är alltså en stekhet swap deal mellan Rennes och Celtic.
Ja, men, så här.
Den är ju given i de här sammanhangen. Det är Furuhashi som då ska till Rennes och Jota som ska tillbaka till Celtic.
Ja, och så här, att Furuhashi är med, det måste ju ändå, det var ändå spelare som kopplade samman med City för typ ett halvår sedan. Jag var väldigt förvånad när han kopplade samman med City, men han har öst in mål.
Det var du som kopplade honom samman med City.
Nej, det var nog Zletic som kopplade samman honom med City för övrigt, men att Kyogo nu får flytta från Celtic och ta nästa steg i karriären, det tycker jag väl är positivt. Sen hade jag väl hoppats att få honom till en liga där man faktiskt kan följa matcherna och kanske inte gå till Rennes och Ligue 1. Får väl hoppas att han öser in lite mål där också. Problemet är att han är typ 30, så att han kommer inte få någon så här större flytt här framöver. City var ju hans chans på något sätt, men det vart ju aldrig någonting av det. Och kul för Jota att komma hem till Celtic igen. På tal om någon som gjorde en vända i Saudiarabien som inte blev så lyckad men kom tillbaka till europeisk fotboll sen. Så är det.
Ja, dagens japan.
Jag sitter och väntar på dagens skåning nu. Vem kan det tänkas bli?
Patrick Dog?
Nej, bara. Bästa jag hör.
Det var öppen ridå.
Ja, det var
öppen,
det
öppen dörr. Ja. Ja.
Men vi har ju fått ett nytt världsrekord. Och det rör Naomi Germa, hur säger man på amerikanska?
Naomi Germa.
Nej, det var inte amerikanska.
Är det inte Girma?
Girma. Nej, absolut inte. Som ju då har lämnat den nordamerikanska, jag vet faktiskt inte vilken klubb hon spelar.
San Diego Wave, där Jonas Edvall gick dit för ett par veckor sedan.
Tappa sin bästa back det första han gör när han kommer dit. Ja,
precis. Men för ett rekordbud ju, till Chelsea som satsar både på här och på damsidan.
Ja, 880 000 pund ligger det nya rekordet på, och anledningen till att summorna inom damfotbollen har varit så låga fram tills nu beror ju naturligtvis på att kontrakten oftast har varit väldigt korta, och det har i sin tur gjort att det inte har funnits behov av att betala mycket för en spelare. Men Chelsea kände att det var värt det i det här fallet, och det kan man ju förstå. Alltså, Gurma är ju, hon är ju kanske världens bästa mittback. Jag tycker att hon har allt egentligen, förutom möjligtvis det enda hon saknar kanske är att hon inte är jättestark i luftrummet. Men när hon nu kommer till Chelsea så kommer hon ju spela bredvid Millie Bright, och det är Millie Brights starka sida.
Ja,
så att jag tror nog att hon kan bli ett jättebra tillskott för Chelsea. Jag pratade med Nathalie Björn i söndags som startade matchen mot Arsenal och har fått mycket speltid på sistone. Och hon säger ju att hon är nöjd med sin situation och att det här bara kommer stärka Chelsea. Och tränaren Sonia Bombastor sa faktiskt på presskonferensen efteråt att det här öppnar för att Chelsea ska kunna spela med en trebackslinje. Så att det behöver inte nödvändigtvis inverka på Björns speltid, vilket ju är positivt sett ur ett svenskt perspektiv.
Jag skulle säga det, bara 168 centimeter ju, vilket är ju för en mittback inte jättelångt. Men som sagt, spelar man med Millie Bright, då har man det luftrummet avklarat.
Ja, hon har ju kanske fötterna som Millie Bright inte har riktigt. Nej, heller också. Sorry. Det är väl det som, alltså det är en jättebra värvning för Chelseas del. De hade väl det förra rekordet också, va? Eller slogs Mayra Ramirez rekord.
Precis.
Om någon efter det.
Exakt, så att de har ju ändå, de har ändå försökt att öka på transfersummorna, och man får ändå se det som ett steg i rätt riktning också, att damfotbollen har dels då börjat få lite längre kontrakt, men också att summorna ökar. Det är bra för sporten, hur konstigt det än låter att säga det.
Det är också bra spelare de värvar, det är inte några chansningar direkt. Alltså Mayra Ramirez var ju fenomenal i Levante innan hon värvades in, och Gurma som vi pratar om nu har ju också varit, som du säger Frida, en av världens bästa mittbackar. Så.
Ja, sen är det ju, ja, precis, det är coolt att hon är en mittback också. Man gillar ju när mittbackar slår transferrekord.
Absolut. Och det är ju, jag menar, det här är ju etablerade världsstjärnor som värvas nu, och det är det behövs ju om de engelska klubbarna ska vinna över
Barcelona.
Barcelona
punkt. Det där vi är. Ja men det laget är ju helt sanslöst vad de har för trupp liksom. Barcelona. Jag tycker det är också imponerande och något överraskande hur de har lyckats få ihop den verksamheten så otroligt bra
och snabbt.
Det
gick på några år så var de bara liksom, hade de bara dragit förbi alla andra. Man trodde, alltså det kändes ju som att, men om vi går tillbaka var då 5-10 år, man hade Wolfsburg och man hade liksom de engelska lagen och såklart Barcelona, men det var, och såklart de franska klubbarna med Lyon och sånt där som var väldigt bra. Sen var det som att Barcelona bara drog iväg på ett par säsonger och sen har de liksom behållit den där första.
De har ju haft väldigt stor lycka med egna spelare, om vi säger, precis som i, alltså det här, det är absolut värt att dra paralleller med liksom Bonmati, Patri och vad heter det, Putellas i mitten, och sen börja tänka Xavi, Iniesta. Alltså det är fantastiska fotbollsspelare, och så kombinerar du det där med några av de bästa i världen som har rört in, som Eva Pajor, Rolfö och så vidare. Såklart de har ett fruktansvärt bra lag. De har ju sin liksom Puyol-ledargestalt i försvaret i Mappi León. Det finns otroligt mycket kvalitet, men det som är fascinerande är ju att den här verksamheten har fungerat så oerhört bra, samtidigt som liksom kontoret var borta på Camp Nou, vet jag inte vad de har sysslat med, men de har fått hänga där ute på träningsanläggningen på Stadio Johan Cruyff och har det bra annars. Para Juello som liksom är trea i Ballon d'Or 2 år i rad som ung talang också. Ja, Graham Hansen nämnde jag inte ens. Nu sitter jag bara och namedroppar.
Ja, jag känner det också. Hela startelvan.
Precis, nästan.
Vi kastar in lite frågor då före vi knyter ihop för idag. Joakim Johansson skriver, eller undrar så här. En djupdykning i Marcus Rashford. Vi har inte pratat om honom idag. Journalister har rapporterat att varje tränare haft problem med honom. Hans verklighetsfrånvända intervjuer. Han var länkad till alla i början på fönstret, men nu är det knäpptyst. Börjar världen se att han är en bluff?
Oj, det var hårt.
Oj,
det var
hårt. Alltså, så här, alla tränare har haft problem med honom. Alla tränare som har varit där under hans tid har haft problem i allmänhet i Manchester United.
Så är det.
Jag tror inte det
är
bara, och det håller jag väl inte helt med om. Van Gaal släppte lös Marcus Rashford och det vart ju ganska bra sen. Och han växte ut i en oerhört skicklig fotbollsspelare. Nej, jag tror bara att det är väldigt hög lön och andra parametrar som gör att det är tyst just nu. Och det har varit mycket snack, så att det kommer nog något.
Jag är inte helt säker på att det kommer komma någonting just på grund av hans lön och det här faktumet att Kyle Walker snudde sista platsen i Milan. Det är mycket möjligt att han blir kvar, men då kommer det också bli en väldigt obekväm situation för honom med tanke på vad Amorim har gått ut och sagt här under de senaste veckorna. Det är ju helt klart så att han inte är särskilt nöjd med Rashfords attityd. Och jag tror väl, alltså om man tolkar in vad man har hört bakom kulisserna här, så skulle jag ju tro att Rashford inte har det bästa skyddsnätet kring sig. Jag tror inte han har de bästa rådgivarna kring sig heller. Så att, ja, vi får väl se vad som sker.
När stänger turkiska fönstret i det här vintern?
Oj, det har jag,
det stänger ju alltid
bättre koll på än vad jag har.
Ja, för jag tänker att det kan bli en sån situation. Att han sitter kvar över deadline.
Han verkar inte gå till den typen av liga dock, för att han har ju haft intresse från Saudiarabien också. Och dit vill han absolut inte gå.
Men är han redo att sitta och rulla tummarna ett halvår?
Jag vet inte.
Alltså om det inte blir något. Nu pratar jag efter fönstret har stängt. Att han i panik måste lämna någonstans. Och att det då blir plötsligt att han öppnar dörren till att jag måste spela fotboll. Så här, de två spår som varit på något sätt hetast senaste veckan, det är ju Dortmund och Barcelona. Vi var ju inne på det förra veckan också.
Turkiska fönstret stänger den 11 februari.
Du ser. Galatasaray, rakt in.
Av någon anledning.
Mourinho som känner, jag kan ta in Rashford
i Fenerbahce. Jag tänkte precis säga det, Mourinho. Återförening.
Det kan ju vara en väg för att få spela fotboll. Nu tror inte jag att vi kanske, vi får se om vi kommer hamna där. Men i det här fallet, Barcelona är ju problemet för honom, att det pratas ju om de ska sälja spelare, Eric Garcia till Como och allt möjligt, men nu verkar ju alla bli kvar. Men det verkar som att Ansu Fati ska vara kvar av någon anledning. Så att, för att de kanske inte får någon såld eller. Men där behöver vi flyttas på därför att de faktiskt ska ha råd att ta in Rashford överhuvudtaget, oavsett om Rashford går ner i lön eller inte. Och Rashford verkar ändå signalera att han är redo att gå ner i lön för att spela i Barcelona. Men också, säg att de löser den då. Det är ingen garanti på att de kommer få någon registrerad. De är ju i luven med La Liga och förbundet konstant kring sånt. Men det är det spåret som är det enda jag ser just nu, om inte Dortmund bestämmer sig för att men nu kör vi.
Insåg också att det blev inte alls någon återförening med Mourinho. Jag glömde bort att det var Solskjaer som plockade upp Rashford i
just det. Men det var väl Van Gaal som plockade upp honom?
Nej,
jag är helt övertygad om att det var Van Gaal.
Det var ju jättelänge sedan han var där.
Ja, det
nu är det ju,
är jag helt ute och cyklar.
Så gammal är inte Rashford.
Jag är helt ute och cyklar nu.
Ja, visst var det när Solskjaer kom
ja,
in där.
När Rashford
ju,
gjorde
han
när Rashford gjorde debut
mot Midtjylland i Europa League var det väl.
Och då var Louis van Gaal tränare för United.
Va?
Nej.
Eller är jag helt ute och cyklar
alltså, nu är du ute och cyklar. In. Alltså han var ju emellan där ju.
25 februari 2016 gjorde han sin debut. Är det du och jag som har fel?
Vad är det? Ja, det är det kanske. Så nu är jag helt.
Jag minns, minns det här som liksom igår. Rashford och Van Gaal, he was a top manager. His words
just det, för Mourinho kom in 2017.
Precis, under Van Gaal mot Midtjylland 2016.
Just det. Gud,
och anledningen jag minns det här.
Jag blandar ihop Solskjaer nu, jag blandar ihop med Greenwood. Det var ju Greenwood han plockade upp, såklart.
Jag blev påverkad av Frida.
Ja, förlåt. Det var jag som var helt slöjärna.
Anledningen jag minns det här är för att jag minns en av de dummaste hot takes man har tagit på sociala medier när de byter in en ung Marcus Rashford från akademin. Eller han startade väl till och med den matchen mot Midtjylland.
Ja, jag tror det. Det var hände United. Någonting på uppvärmningen väl?
Ja. Och United sedvanligt i kris bestämde för att tweeta stackars oprövad 18-åring som kastas in i en måste-match för United i det här läget med all press på axlarna. Bam! Ja, den åldrades väl, den
tweeten. Alltså, nu ska jag säga, nu hade jag ju tokfäll här på åren, men det säger ändå rätt mycket om Man United och hur många tränare de har haft. Man blir så här yr i bollen och försöker reda ut det. Men jag tänkte på Mason Greenwood. Jag blandade ihop honom med Rashford.
Vi tar en ny fråga. Andreas Hjelm undrar, Jorel Hato till Liverpool, hur bra är han?
Ska han till Liverpool? Är det klart eller?
Han var ju på Anfield. De har ju varit där och varit intresserade och de har scoutat honom och så vidare, och de har liksom kontakt med hans camp om man förstår, men det finns inget färdigt på något sätt. Men han var tydligen där på inbjudan från Ryan Gravenberg som hade bjudit in honom till Anfield för att gå på fotboll helt enkelt. Så han var på Anfield.
Agent Gravenberg
ja, drar i sina Ajax-kontakter. Hur bra är han? Han är ju det Liverpool har letat efter rätt länge, en vänsterfotad mittback som också kan spela vänsterback. 18 år gammal, har ju slagits in redan i det nederländska landslaget, så att han har ju verkligen gjort ett avtryck under sin korta karriär. Däremot tittar man på hans highlights på liksom YouTube är väldigt mycket glidtacklingar. Var och varannan aktion man ser honom. Det är Van Bissaka-varning på Jorel Hato. Nej, men det är ju en 18-åring, så att jag tror inte att det är en spelare. Om han värvas nu till januari redan så är det väl kanske inte en spelare som kommer. Det är väl möjligt att man om man värvar honom, lånar tillbaka honom för resten av säsongen, utvärderar honom i sommar, kanske får en roll som liksom understudy då till Andrew Robertson möjligtvis, om han fortsätter, eller Simikas om man behåller, eller om man tar in ytterligare någon kanske startspelare på den nivån.
Om en sån spelare, det kan jag tänka på, om de blir intresserade, då kommer de försöka vara ganska tidigt ute. För att det finns ju andra klubbar som har kopplat samman med Jorel Hato, till exempel en viss klubb i Spanien som Liverpool har tampat som spelare förr med. Och även bedrivit agentverksamhet från spelartruppen utan att lyckas med att övertala att flytta till just Liverpool. Så ur det här perspektivet, så om de faktiskt har möjlighet att slå till innan Real Madrid vaknar, så kommer nog Liverpool göra det, för det där är en jättespännande spelare som känns så otroligt klippt och skuren. Sen absolut, vi ska komma ihåg det italienska talesättet, om du väl behöver göra en glidtackling så har du varit felpositionerad från första början. Och det är väl såklart en varningssignal att han bara glidtacklar i sin YouTube-kompilation, men nej, spännande spelare.
Ja, men som sagt, det är det man möts av. Jag har inte gjort en djupare analys av honom än ett par YouTube-klipp, men det var ju lite roligt det där, just att han dök upp på Anfield och folk kände igen honom. Och givetvis var han då klar för
klubben. Ja, men han måste ju veta vad han gör där, eller Gravenberg vet väl vad han gör i alla fall när han bjuder in honom.
Alltså, det är också så här, det är igen, han är 18 år gammal. Det är en liten pöjk vi pratar om. Ja. Han har ju precis klivit ut i den här världen. Det är väl klart man kan åka till Anfield och kolla fotboll, och klubben är intresserad, och det finns fler klubbar som är intresserade.
Ja, absolut.
Det är ju liksom en agent, eller om det är en förälder eller vad som helst som sköter allt det där liksom. Oavsett vad det blir, han spelar för Ajax. Nu var de spellediga, så att då kunde han dra till Anfield och kolla fotboll. Det är inte så konstigt. Adam Torell undrar, tror ni att Gyökeres hamnar i Premier League? I så fall i vilken klubb? Inte det här fönstret, men till sommaren är det väl absolut inte osannolikt att han hamnar i Premier League, även om det finns såklart konkurrens från PSG som det har pratats om, det finns konkurrens från Spanien antagligen också, Barcelona ska väl växla ut Lewandowski vad det lider, om de har råd, och så vidare.
Ja, vad tror du, Frida?
Ja,
vilken klubb?
Alltså Gyökeres är ju väldigt väl bekant med England, så att det kan ju spela in i så fall att han rent kulturellt redan har varit här och vet vad som vi väntar på så vis. Jag tror väl också att han hamnar i Premier League. Sen är frågan vem som kan hosta upp pengarna för honom. Men ja.
Jag tror den svåra grejen där tycker jag är just hans eget val. Därför att, men som sagt, han är inte tonåring. Han vill ju gå till en klubb. Det här är hans liksom stora move. Han ska gå till klubben där han ska vinna de flesta titlarna. Och de största titlarna framöver. Och annars hade ju Manchester United varit det första alternativet som man liksom, med tanke på Amorim och att det finns ett stort behov av precis den här spelartypen. Vi vet att han funkar i Amorims system. Ja, men allt det där. Alltså, Amorim vill nog jättegärna värva honom. Men vill han gå till Manchester United nu och vänta kanske ett par, tre år på att det här projektet liksom når de här framgångarna innan han kan börja vinna troféer där, eller har en möjlighet att göra det, för de spelar inte Champions League nästa år, och de kanske inte spelar Champions League året efter heller. Det är tuff konkurrens liksom. Samtidigt tittar man på de klubbarna som befinner sig, Manchester City, de kommer inte värva honom. De har Haaland som de precis har skrivit 9 års kontrakt med. De kan inte köpa en spelare för 1 miljard för att sätta på bänken, och man har dessutom då köpt Marmoush för rätt mycket pengar som är ett bra offensivt komplement.
Kommer han kosta 1 miljard i sommar? Är det
70 miljoner euro.
70 miljoner euro.
Hur är det väl snarare då att det finns någon överenskommelse, sägs det ju att han... Ja.
Sen har vi Arsenal som absolut behöver en forward, men kanske inte den spelartypen riktigt. Där pratas det om andra spelare. Skulle vi kunna vara... vi har Liverpool som jag inte tror är... det är inte en klubb som gör den typen av affärer speciellt ofta. I och för sig, det finns en utköpsklausul. Nej, det finns en utköpsklausul, men lite fel ålder. Kanske inte behovet av den profilen riktigt.
Tänk om man hade fått se.
Då är det Chelsea kvar på något sätt som jag ser som en naturlig övergång.
Och det är ju en möjlighet. Det kan man ju se hända.
Det är det man kan se hända. Så att det är inte jättemånga dörrar i Premier League ändå.
Här och nu är ju Chelsea den logiska dörren. Sen så här, man hade ju verkligen velat se, ta en glimt inne i Michael Edwards dator och liksom hans data, Excel-ark, och se vad det är för spelare som sticker ut där. Mm. För vem vet, det kan mycket väl vara så att Viktor Gyökeres har stuckit ut på alla möjliga parametrar vi inte har koll på.
Jag är också som... lite inne på det. Jag utesluter inte heller att det är en möjlighet.
Nej, men för
Liverpool alltså, ja. För Gyökeres.
Att de plötsligt ser, det här är en bra prislapp för den här spelaren, han skulle passa perfekt i, för att göra oss bättre, och det... Men sen tror jag att en pusselbit i det här kommer ju också vara Alexander Isak. Alltså för att...
Ironiskt nog.
Ja, och det, för det finns ju så här, Isak till Arsenal och Gyökeres till Newcastle har man ju sett folk lägga ett sånt pussel. Mm. Jag tror inte att Gyökeres känner att han ska bara följa efter Isak där när han till och med är äldre. Det blir ju så här konstigt. Konstigt beslutfattande med honom kan jag känna, men... Och om Newcastle ska spela Champions League så är det svårt att se att de ska faktiskt överhuvudtaget överväga att släppa Alexander Isak. Och Gyökeres skulle väl inte överväga att flytta till Newcastle om inte de spelar Champions League. Sen ska vi komma ihåg, jag har ingen aning om vad Viktor Gyökeres har drömt om för klubbar när han sen barnsben. Sådana saker kan absolut spela in, att han har sett sig själv spela i en United-tröja i framtiden, om det nu skulle vara så. Att även om det inte är Champions League så är det Manchester United. Eller är det Liverpool, eller är det Arsenal, eller alltså...
Jag kommer inte ihåg vad han sa, jag tror jag har ställt den här frågan till honom.
Ja, men han har, det finns något uttalat om, var det Manchester United som han höll på när han...
Då hör du själv, då även om det inte spelas Champions League en säsong, att han får vara en del av det här projektet och växa och spela för den klubben han drömt om att spela, det tror jag ändå kan väga ganska tungt. Så jag skulle inte utesluta United heller. Men det är väl, ja, Tottenham... har ju värvat redan Solanke, det är väl han de ska satsa på.
Ja, Tottenham kommer inte värva för så mycket.
Nej, nej, mycket inte den, de går inte på den åldersprofilen heller. Så att om
han,
vi tar,
för, han är för gammal, ja.
Ja, 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 det tror jag, för att sätta vad Tottenham vill värva och lägga pengar på. Så att då har vi Chelsea, Liverpool, United, Arsenal kanske kvar. Det är de fyra.
Mm. Ja, det är ju inte fel.
Nej, så chockar han alla och går till Villa för att alternera med Watkins.
Alltså Isak i en Arsenal-tröja, det lockar ju faktiskt enormt.
Ja, det hade ju varit så perfekt för
det. Ja, sen fattar jag ju att det behöver man inte höra som Newcastle-supporter, fullt förståeligt.
Nej.
Men ja, beroende på om de kniper den där Champions League-platsen den här säsongen eller ej, och det, bara det kommer ju bli tufft med tanke på många klubbar som gör upp om dem. Så får vi se vad Isak bestämmer sig för att göra här i sommar, för att Newcastle lär ju vilja förlänga det där kontraktet och ge honom en väldigt hög lön, och det kanske är attraktivt för Isak, men det är svårt att veta exakt hur han tänker.
Han är också, om de löser Isak Arsenal, och det är ju ett om såklart, då är ju Arteta ännu ett steg på vägen till att bygga om Real Sociedads upplaga från 2019-2020. Verkligen. Som han ju är i fullt skå för att bygga om.
Jag kommer ihåg att Martin Ødegaard alltid beklagade sig över att Isak inte förstod hans norska. Och han blev alltid så frustrerad på Isak, för jag förstår allting du säger, varför förstår inte vad jag säger?
Ja, men de två kom ju jättebra överens och hittade varandra perfekt där, och det lockar ju att se. Och så har du Merino som ju var en del av det där laget också, och så kastar du in Zubimendi som ska in i Arsenal,
och så Arteta också ska man komma ihåg.
Ja, precis. Ja, just det.
Ja, och så, ja, och Yarzabal och Ander Barnechea kanske inte riktigt är aktuella att gå in på yttre. För Barnechea, man får en riktigt ryck här nu, så är han ju ändå ung och lovande, men nej.
Kieran Tierney stannar. Nej,
han blir, han blir alltid kvar.
Nej, nu ska han bort.
Kieran Gibbs kommer tillbaka.
Kieran Gibbs, det var inte igår.
Erik Johansson vill att vi ska prata om Michael Kayode, högerbacken som Brentford är på väg att låna in från Fiorentina. Ja, vad har vi på honom egentligen?
Ganska lite på Kayode faktiskt, ja, jag ska vara ärlig.
Ung, typ 20 år gammal, men har ändå gjort ett par säsonger väl för Fiorentina.
Ja, det blir säkert kanon. Alltså, det, jag har faktiskt ingen så här lång...
Förlåt, det var bara kul.
Jag kan väl tala och säga att jag har faktiskt ingen bättre analys att göra om Kayode här. Han har ju ändå liksom inte varit där tokordinarie i Fiorentina heller, ska komma. Den italienska U21-landslagsman i alla fall. Brentford brukar ju veta vad de gör när de värvar.
Men det brukar ju vara skandinaviskt när de värvar. Så nu plötsligt så plockar de en kille från Fiorentina. Det här är ju otrampad mark för Thomas Frank.
Ja, men det, som sagt, det kommer säkert bli kanon, för jag tycker de känns som att de ändå har, de är smarta, Brentford. De vet vad de gör ofta, och får in en ytterligare ytterback i det här sammanhanget, eller en wingback då till höger, det tror jag väl absolut kan ge dem en extra skjuts spelmässigt också, för det finns ju positioner de absolut kan förstärka i Brentford, så är det ju.
Mm. Ja, kan bli intressant att slänga in en italienare i den skandinaviska mixen i Brentford, absolut. Hörde ni, vi får sätta punkt där för den här gången. På torsdag är vi tillbaka med till Sillepodden, det sista ordinarie Sillepodden då före deadline day nästa vecka. Så att vi behåller lite krut kvar i bössan till dess, och så hörs vi då.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.